Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det kan ju vara jättespännande att pilla in en Lego-bit i DVD-spelaren eller i någonting annat. Och likadant så kan det vara spännande att försöka pilla in en Lego-bit där det finns ett hål på andra ställen på kroppen. Men det är ju en upptäckarlusta. Mm. Alltså där det finns ett hål, ja, kan man pilla in någonting.
Mm. Ja, rimligt ändå. Då börjar man med de här klossarna liksom och ska trycka ner saker i allt. Jaha.
Ja.
Hej på er.
Hej.
Hej. Hej. Vad härligt att få komma hit till ett fina, fina kontor.
Ja, du är så välkommen.
Ja, varmt välkommen.
Det är Life with Kids-podden, precis som vanligt med mig, Helena. Och jag har fått två nya kompisar idag. Jag håller på att säga gäster, men det är ju jag som är gäst hos er. Så att jag känner lite att ni får vara mina kompisar.
Mm.
Det är bra.
Och jag har landat hos RFSU. Och hos Susanne och Hans.
Ja.
Kan ni inte berätta? Vilka är ni?
Ja, du kan börja, Susanne.
Ja, jag heter då Susanne Larsdotter. Jag jobbar som sakkunnig här på RFSU i sexualupplysning. Jag är socionom och sexolog, auktoriserad sexolog, och jobbar med sexualitetsfrågor från vaggan till graven verkligen. Jag jobbar med allt från barnsexualitet till äldre sexualitet.
Och jag heter då Hans Olsson. Jag är också sakkunnig, men då i sexualundervisning, alltså mer inriktad på skolan och också mer inriktning på barn och unga. Och jag har jobbat mycket med både metodutveckling och väldigt generellt också om sexualundervisning. Men det blir ju också frågor förstås om barns och ungas sexualitet generellt.
Mm.
Jag svarar också på frågor i ett radioprogram som heter Tusen modiga.
Mm-hmm.
Programmet heter Junior och så har de en avdelning där som heter Tusen modiga. Och det är för 9-13-åringar kan man väl säga.
Det var ju ett bra tips här i början av podden, tycker jag.
Mm. Ja.
Och idag ska vi fokusera lite på barns sexualitet. Och även hur vi föräldrar kan förhålla oss till det här. Och jag kände när Lina, min kollega, hade fått er på kroken att så här, yes, vad skönt. Jag behöver den här timmen.
Mm.
Jag behöver den här timmen. Och jag tänker att då kanske jag inte är ensam ändå.
Nej, det är du inte.
Nej då, det är många som hör av sig till oss för att fråga, men hur kan man prata om det här, och även journalister förstås.
Mm. Men ska vi liksom backa bandet lite grann? Alltså man pratar, vad är liksom sexualitet?
Oj, jag tänker, det är ju liksom ett jättestort begrepp verkligen. Sexualitet, det är lätt att vi bara tänker på i första hand samlag kanske, men sexualitet är ju otroligt mycket. Och WHO hade en tidigare definition, nu är det Guttmacher-Lancet som har en definition som just handlar om att det är så mycket mer än bara det vi till vardags kallar för sex. Det är liksom närhet, det är sensualitet, det är njutningsbara erfarenheter med sin kropp. Det är så otroligt mycket mer än vad vi till vardags tänker på som sex.
Mm. Ja, det är inte bara sexuell praktik så att
Nej,
säga.
Nej, precis. Utan... Och det är någonting som startar redan när vi är foster.
Mm.
Man kan se på ultraljudsbilder att även foster tar på sig själva och får någon form av vällustkänsla. Så att det är liksom någonting som vi har livet igenom.
Mm.
Ja, förmågan att känna lust och att vara nyfiken på frågor som rör kropp och känslor och njutning. Alltså det finns ju med där.
Mm.
Men vi inkluderar ju också, som sagt, det är ett jätteområde.
Ja.
Men man kan också säga, vilket också blir aktuellt när vi pratar på det här temat om barn och sexualitet. Alltså det handlar också om hur vi ser på sexualitet.
Ja.
Alltså kring normer och könsroller, alltså, ja. Så att det är ju även annat kopplat till sexualiteten. Mm. Man brukar ibland inom forskning också skilja på ordet sex och sexualitet.
Ja, eller och det är väl bra att göra det då kanske. Ja. Även som lekman, tänker jag.
Ja.
Barns sexualitet. Och de börjar utforska sin kropp. När börjar man göra det? Du säger att man gör det fosterstadiet.
Ja, och man gör ju det längs med sin utveckling. Alltså det är ju fascinerande att se spädbarn som, eller ja, men barn under första året som börjar upptäcka sin kropp, som börjar se att de kan föra handen medvetet fram och tillbaka. De upptäcker en fot och tårna eller någonting. Och på det viset är ju, då kanske det inte är en medveten handling, men när man kanske kommer åt könet så, så kan man också få lustkänslor, även om man inte medvetet kanske kan sätta dit handen. Nej. Och det fortsätter ju genom när man blir liksom äldre, att man mer medvetet kan utforska kroppen vart efter. Men det sker ju redan från början, så liksom... Mm.
Och då tycker man ju inte som förälder i alla fall att det är något... lite så här, inte tabubelagt, men lite så här konstigt. Tycker man så här, men titta vad gulligt. Den fick tag i sin snopp eller så här, pillas i snippan. Alltså det tycker man bara så här, lite gulligt. Mm. Men någonstans där, sen händer det liksom någonting.
Mm.
Jag vet inte hur gamla de är då, men säg att de är, vet jag, 3, 4?
Fyra, fem kanske.
När man tycker så här, ja men som jag, som har tvillingar nu, som är 4,5. Liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det här. Mm. Och jag vet inte vad jag har fått det ifrån riktigt. Ni måste hjälpa mig.
Hjälp mig. Vad är det du vill ha hjälp med? Alltså hur?
Nej, men jag tänker så här. Jag har, nu hänger jag ut mina barn här. Nej, det gör jag inte. De är 2 stycken 4,5-åringar. En tjej och en kille. Och de är liksom jämt nakna. Så fort de kommer hem till de här kläderna. Fine. Kanske något kallt ibland kan jag tycka. De ser ut att hoppa studsmatta och det är liksom så. Och de badar och fixar liksom. Och speciellt en av, men de tycker att det är liksom häftigt att liksom klämma och känna och titta och även liksom på varandra. Och för mig är det här ganska svårt att förhålla mig till. För min första reaktion blir ju, men lägg av.
Och då kan man väl säga så här, man kan säga, är man tvilling kan man ju säga att man har en viss förmån, att det, det är på ett sätt lättare för man är nära varandra och så. Men det man kan säga generellt är ju att titta på den här typen av lekar som är andra lekar. Är den frivillig? Finns det en ömsesidighet? Menar, sen finns det ju olika sorts obalanser också. Det är, man ska inte gripa in på en gång. Sådär. Men alltså att titta mer på det. Att vi behöver inte göra den här typen av lekar eller utforskande så väldigt mycket annorlunda än annat som barn gör.
Nej.
Utan man tittar på liksom helheten i relationen och det de gör. Så att det inte finns inslag av tvång. För då måste man ju gripa in. Precis som vi gör.
Precis som i alla andra lekar.
Ja, exakt.
Och det är ju samma sak där också. Det kan ju vara jättespännande att pilla in en legobit i DVD-spelaren eller i någonting annat. Och likadant så kan det vara spännande att försöka pilla in en legobit där det finns ett hål på andra ställen på kroppen. Och då kan man ju liksom så här, ja, men det är inte så bra att ha lego in i snippandet.
Nej,
så
det
att
det är,
eller i stjärten. Så att, titta gärna efter, men pilla inte in någonting. På samma sätt som när vi bemöter andra. Men det är ju en upptäckarlusta. Alltså där det finns ett hål kan man pilla in någonting.
Ja, rimligt ändå. Då börjar man med de här klossarna liksom, och ska trycka ner saker i allt.
Och, och även om barn då också går efter lustkänslor så är det också väldigt lätt att vi som vuxna tolkar in mycket mer så att säga sex än vad det är för barnen.
Men det har inte de någon aning om.
Nej, alltså det är mer jag menar lustkänslor eller att det här är njutbart eller kul eller spännande. För det är klart, det uppfattar ju barn tidigt att det här med kroppen och framförallt könen också har ett visst tabu eller att det är något hemligt och något som gör det kanske också ibland lite extra spännande.
Nej, för det sista jag vill är att skapa någon så här skam eller skuld. Men jag inser ju också att när min så här snabba liksom reaktion blir så blir ju de också så här, va? Så, här
men det är ju liksom fantastiskt bra att du precis gör som du säger. Att du stannar upp lite grann och reflekterar. Varför får jag den här spontana reaktionen. För då kan du också fatta ett annat medvetet beslut. Men är det här någonting som man behöver gripa in? Eller är det här någonting som, där barnen leker i ömsesidighet, de verkar roligt bägge två och det är ingen som får illa av det här. Ja, men då kanske jag bara kan backa och se, jobba med mig själv lite grann istället.
Jag tror att det är jag som behöver jobba. Ja, det.
Ibland är det ju faktiskt så.
Men det du säger, det är ju kanske den vanligaste kommentarer vi får även från förskolor och så här, ja, men hur ska vi göra med det här, för vi vill ju inte att det ska bli skambelagt eller att de ska skuld eller skambelagt, men hur kan vi göra det så att ändå så att säga prata eller ibland gripa in, eller när ska vi gripa in så att säga, för det finns ju ändå en oro kring barns och unga sexualitet, framförallt barn, kanske inte så mycket när de är 3-4 år, men när de blir lite äldre också att det finns också ibland också en tro om att allt sånt här kommer utifrån. Men det finns faktiskt, barn undersöker och utforskar själva. Så att, men vi vill ibland gärna tro att nej, men det här kan de väl inte
ha lärt sig själva. Det måste ha kommit. Nej, men det är väl också, vi pratade lite om det innan, att hela diskussionen, det var ju inte så jättelänge sedan, det var ganska liksom mycket diskussioner, det var en del fall av, speciellt på förskolor med pedagoger som hade liksom förgripit sig på barn, hela diskussionen med stopp min kropp som är ju fantastiskt med integritet och sådär, men det känns som att de här två sakerna krockar lite grann med varandra, och jag tror att där har också jag landat, för då vet jag att våran förskola bland annat jobbade jättemycket med att liksom ta bort dolda ytor och vilket var ju fantastiskt. Men det skapade ju också en större oro hos mig som förälder liksom, och mer så här vaksamhet kring alla de här frågorna. Ja.
Och det tar ju också bort barns möjligheter också att utforska. Och också att ibland klara av situationer. Och det är klart, vi alla vill ju förhindra kränkningar. Och att barn får illa. För det är klart att barn kränker varandra på alla möjliga sätt. Så jag menar, det är ju en del av uppväxten att vi också lär dem hur man inte ska göra det.
Ja, men precis.
Men det finns också en risk att de själva, att man inte får några fredade rum heller. Nej. Att vi alltid ska övervaka dem. Och då får de ju heller inte egna redskap för att också sätta gränser. Eller faktiskt att också få utforska saker.
Och där är det ju samma sak där. Leker barnen annars ömsesidighet? Det är inte barn som kränker den andra i, eller jag menar, verkar barnen komma bra överens, de kan ta ett nej, de kan hantera att den andra säger ifrån och man lyssnar på det. Men då kan man också låta barnen få ha små fredade rum, för ett problem med att förskolorna bygger bort de här rummen,
kuddrummen
ja, men det gör att man inte heller får det här utrymmet och de här möjligheterna att i ömsesidighet utforska varandra, och det sker helt liksom i enlighet med vad de tycker att det är mysigt eller roligt eller spännande, och då kommer vi som vuxna in och förstör de här möjligheterna, och det kan bli ett skambeläggande.
Men det är något viktigt där. Jag tänker också det med att ja, men leker de här barnen annars? Vad har de för relationer stort? Vi var inne på det också, att jag menar, hur ser leken ut? Och det är klart att då kan det ju för sig naturligtvis också bli konflikter ibland, att de vill olika saker även på det här området. Men då går det oftast att hantera för dem, därför att de känner varandra, det finns en någorlunda jämlik relation. Och då måste jag också få lära sig de konflikterna, så att hantera dem. Så det är mer att då vaksam på i så fall just det här om det är någon som är betydligt äldre som får att leka med yngre. Det behöver inte vara fel, men det handlar så väldigt mycket om relationer. Och så kan man säga också när det gäller små barn, eller de yngre barnen framförallt och med förskoleålder och så, att om det är liksom att de väldigt lätt också kan avbryta leken, så ja, men då är det inte så märkvärdigt heller, utan då är det som en lek bland andra. Sådär.
Som till exempel ropar man att nu är det glass, om de bara liksom avbryter och springer därifrån, ja, men då är det här ingenting som heller tvångsmässigt någonting, för ibland blir föräldrar lite oroliga, för mina barn håller bara på med onanilekar, och är det här någonting som har blivit tvångsmässigt, eller har de varit utsatta för någonting eller någonting? Ja, men så länge de är lätt distraherade och inte att det sker på ett sätt som man märker att det här blir nästan tvångsmässigt. Då är det ingen fara heller, för vi går igenom olika utvecklingsfaser när vi leker lite samma lekar ett tag, för att det är något viktigt vi håller på att jobba med själva. Då kan det vara såna här lekar ett tag, och så brukar det gå över till något annat. Jag kommer ihåg när min egen son bara ritade bröst på allting, på apor och människor och allting en tid. Ja, men och då börjar man ju fundera, vad beror det här på? Ja, men det var någon månad, och sen så började jag rita andra saker. Mm. Så att det är också att komma ihåg att en viss liten fixering under en tid, det är inte heller någon fara. Nej. Men det är ofta så blir det, just när det är kopplat till sexualitet, så blir det extra känsligt. Mm.
Men hur ska vi föräldrar förhålla oss, tänker jag, till förskolan nu? För jag känner att här blir det ju liksom inte helt enkelt. Liksom. Mm. De tycker att de är duktiga på att jobba med liksom integritetsfrågor. Mm. Men då är det ju lätt att det här försvinner. Hur kan man kombinera det här på ett, liksom ett bra sätt? Och hur kan vi som föräldrar liksom hjälpa våra förskolor att här ska... Det var en jättestor fråga.
Ja, det var en stor fråga och inte så lätt. Heller ska jag säga. Hur kan man hjälpa? Det som man kan säga att förskolan i sig då måste
vilket uppdrag har förskolan?
Ja, exakt. De har ju ett annat uppdrag. Och de har ju inget uppdrag kring just det här direkt. Även om det kommer in nu mer kring det här med just kroppslig integritet och att man liksom ska lära sig om kroppen och sådana saker. Men nu pratar jag mer om förskoleklass och sådär också. Sen har ju de naturligtvis också förhållat sig till väldigt många olika föräldrar.
Så det blir det ju också
någonting.
Men, och just nu kanske hypen är lite grann åt andra hållet. Det är liksom inte så...
Men hur kan man stödja och stötta? Man kan ju fråga sådär, hur jobbar ni med frågor kring kropp och sexualitet? Men också faktiskt då tycker jag kring så att säga, jämställdhet eller könsnormer. Alltså det tycker jag är jätteviktigt. Alltså, vad är det för bilder? Man pratar man om samkönad kärlek så att säga? Man ska inte använda det ordet med barnen. Alltså vem man kan bli kär i. Mm. Alltså, så att vi inte bara pratar just om kroppen i det här perspektivet. Mm. Utan även de sakerna. Och hur man får förhålla sig, hur man får vara. Vilket utrymme det finns för killar och tjejer och andra transpersoner, för det är också ganska vanligt att man väldigt tidigt som transperson upplever detta. Mm. Det är vanligt vid 4-5 års ålder. Alltså, hur förhåller man sig till det? För det är lika viktigt som att prata om mer om de kroppsliga sensationerna och den delen. Mm. Så det tycker jag, det kan man ställa frågor om.
Och hur kan vi, om jag tänker på lite på heteronormen, för vi lever ju ändå ett samhälle som är rätt heteronormativt, måste man väl ändå säga. Hur kan vi som föräldrar bidra till att det inte blir värre?
Ja, men jag har ett konkret exempel där, till exempel hur den eviga frågan hur barn kommer till. Då behöver vi ju inte prata om att mamma eller pappa ska stoppa in snoppen i mammas snippa. Utan vi kan ju faktiskt prata om hur det går till.
Det jag behövs har tre IVF-barn.
Det behövs två ingredienser. Liksom. Det behövs ett ägg och så behövs det spermier. Och de här ska blandas. Och det kan ske på lite olika sätt. Mm. Dels så kan det ske genom att pappa stoppar in snoppen i mammas snippa. Dels så kan det ske på sjukhuset att de gör det här i en liten burk. Man kan berätta och man kan vara två mammor, man kan vara två pappor. Det där är ett sånt där konkret exempel där man kan låta bli att upprätthålla heteronormen genom att berätta. Också att familjer kan se olika ut Och det där blir ju också väldigt bra idag, för att det finns så otroligt många olika föräldrar. Ibland finns det bara en mamma och ett barn, eller en pappa och ett barn. Och ibland kanske mormor bor med mamma och pappa. Mm. Och det finns så otroligt många olika. Och vissa barn har flera föräldrar och bor inte hos en mamma, bor någon annanstans. Mm. Det finns så otroligt många olika möjligheter. Och det tänker jag att det är viktigt att lyfta upp. Och framförallt om man har äldre barnböcker så kan man ibland hitta på lite grann också när man läser barnböcker. Att man kan
man
ändra
även
göra
med så här gamla Astrid Lindgren och sånt där.
Ändra det, lägga till. Ja, här står det så här, men...
Ja. Eller förklara.
Det här liksom. Också liksom, ja. Mm. Sen tänker jag en annan del. Det är ju att... Att inte heller då förutsätta att ens egna barn är heterosexuella hela tiden. Nej. Att inte fösa ihop barn så här lite, här kan vi prata om vuxnas tvångsmässighet. Mm. Att barn ska vara kära i varandra och då gärna i någon av motsatt kön.
Mm.
Som vi gärna bekräftar. Mm. Medan det andra bekräftar vi kanske inte lika gärna eller vill inte så gärna föreställa oss. Mm. Vilket gör också, inte på förskolan tycker jag inte, att, men i skolan kan det ju hända att, alltså lågstadiet, mellanstadiet, att man tycker att nej, men det är för tidigt att prata om homosexualitet, för det är ju inte aktuellt för barnen än. Men det är ju ingen som skulle säga att det inte är aktuellt att prata om kärlek mellan en kille och en tjej eller en, så. Och då tror jag också det handlar om en föreställning om att det här, att det också är kopplat till sexuell praktik. Mm. Istället för också förälskelser och fantasier och så.
Mm.
Men det kan ju också finnas direkt liksom, fysisk längtan i det, framförallt för mellanstadiebarn.
Mm.
Men det tänker jag, det är att man kan liksom ställa öppna frågor och sådär. Och så, ja, är det någon du är förtjust i? Någon kille eller någon tjej?
Alltså, mm. Ja, men precis. Öppna
jag har ett jättebra exempel. Jag var på ett barnkalas en gång. Och en liten kille, vi kan kalla honom för Kalle, fyllde år. Och sen kommer barnen och så får han presenter och så kramar han om Lisa så här. Och, åh, tack Lisa. Och sen berättar han att jag ska gifta mig med Lisa.
Mm.
Och alla de vuxna säger, nej men åh, det är ju så gulligt så att alla håller på att dö när Kalle bara säger att han ska gifta sig med Lisa. Men så kommer också Ove, hans andra kompis, och han får också en kram. Och så säger han, jag ska gifta mig med Ove, säger han också. Och han har begått liksom två brott här. Dels så ska han...
månggifte.
Ja, månggifte. Och sen så säger han att han ska gifta sig med en kille också. Och det är intressanta hur både föräldrarna och de vuxna i omgivningen blir väldigt så här... Oj, vad ska vi göra nu? Och mamman liksom så här... men nu tar vi fiskdamm. För man kan inte
det är lite i falsett, jävla.
Ja, alltså... Det gick inte att hantera den här situationen. Och där var ju liksom heteronormen verkligen i sitt starkaste uttryck. Liksom. Det som först var så himla gulligt att han skulle gifta sig. Och så vet vi ju inte vad det betyder i hans värld. Men det var någon form av kärleksförklaring att det här var någon han tyckte väldigt mycket om. Mm. Och det var också den andra kompisen. Ove var också någon han tyckte väldigt mycket om. Mm. Men då kunde varken föräldrarna eller de vuxna hantera situationen. Nej.
Och då blir det ju något skambelagt redan från början.
Ja.
Och det blir inte lättare för dem när de blir äldre då.
Nej.
Men jag gillar det här blommor och bin-snacket alltså. Då slipper man ju det hela på att säga. Om man liksom bara behöver förklara hur de faktiskt blir till på riktigt. Och jag som har IVF-barn känns ju också väldigt skönt. Ah. Då blir inte jag så exkluderad i detta. Mm. Det är så här, ja, de flesta andra blir till så här. Men ni blev till på ett labb, hörrni.
Mm.
Nej, va?
Mm. Ja, men precis. Tala om alla möjligheter på en gång. Och nu, det börjar ju komma lite barnböcker som också familjeboken till exempel. Tar ju upp alla de här olika. Så då bör man inte känna sig... speciell om man just har blivit till på ett labb eller någonting annat.
Men när liksom pratar man med barn om det här? Jag tycker att det verkar också så här, jag tycker att det här kommer upp i, jag har ju en jättefin mammagrupp som heter Motherhood på Facebook. Där kommer det här upp ganska ofta, så jag pratar med våra barn om det här och liksom vilken ålder och ska man förekomma att det börjar snackas liksom på förskolan eller skolan och sådär.
Mm.
Vad är era råd kring det där?
Jag tycker man ska man bör absolut förekomma. Alltså, men man märker ju också om det inte
tas emot
och då är det bara liksom, då väntar vi, då provar vi om några veckor eller någon månad. För barn kan det där gå väldigt fort. Det ändras ju fort. Både intresse och ointresse. och det som var aktuellt nu eller är aktuellt nu är inte aktuellt om en kort tid. Nej. Och tvärtom.
Mm.
Så att jag tycker man kan prova. Men också när man läser historier, behöver inte bara vara liksom kring sex och samlingar, utan liksom mycket handlar ju ändå om olika sorts relationer, och då kan man ju passa på att ställa frågor om, jag vet inte, till exempel om vänskaper och kärlek, eller är det någon på din förskola som tänker så här, eller har du varit med om något liknande? Alltså man kan föra in frågorna samtidigt då.
Mm.
Så tänker jag, det gäller ju utvecklingsnivå. Alltså du kan ju i princip prata med det här hur tidigt som helst, men du måste ju alltid lägga det på den nivån som barnet har. Du kan ju inte förklara någonting väldigt komplext på ett komplext sätt till ett barn i en tidig utvecklingsnivå. Nej. Utan du måste ju helt enkelt få göra det väldigt basic om du pratar med ett mindre barn. Ofta så är det ju inte, jaha.
Ja, jo, men det är ofta det svaret. Alltså okej, så här får, säger du det så?
Det svåra tycker jag alltså med mindre barn, ja det kan även gälla lågstadiet, det är ju att hinna svara. För att det går så fort. Det är så bråttom. Och så liksom är man mitt i en mening och då säger man så här, jaha, varför sjunger fåglar? Nu ska jag svara på det. Eller sover träden?
Jag vet inte. Och sen hur blir det ett barn till också? By the way.
Så det blir liksom,
och nu ska vi äta middag.
Så det gäller att vara väldigt kort ibland. Ja. Men samtidigt är det ju inte hela världen. De kommer väl med frågan igen sen.
Ja, det är ett frö och ett ägg. Det är klart.
Men det där tänker jag, det är bra att du sa frö och ägg och sådär. Mm. För vi har ju pratat om det och det här med apelsinkärnor och sånt där. Nej, men alltså hur alltså att inte, man behöver vara konkret, men det är lite farligt också med liknelser och metaforer med barn, för de tar ju,
för tolkar ju saker. För ägg, för de är ju inte ägg som finns i,
nej, fast man kan ju säga att det finns ägg i kvinnans kropp och så här. Det kan man förklara ungefär som, ja, det kan man. Men att göra så här andra omskrivningar, för barn tar ju saker bokstavligt. Jag menar, även om man säger sånt här som lägga benen på ryggen och de bara, alltså svart. Den typen av liknelser, och det är viktigt, så att du kan ju berätta din favorithistoria.
Men alltså jag växte upp med skräcken verkligen, för att mamma hade förklarat att hon hade fått ett frö av pappa som hon hade då stoppat i magen, jag fick syn på en apelsinkärna när jag var litet barn och var helt säker på att det där är ju ett frö. Ja. Så nu får jag ju inte svälja apelsinkärnor, för jag vill ju inte få en bebis i magen än. Det kände jag att jag inte riktigt var redo för då i 3-4 års ålder, eller vad det kan vara för någonting. Så jag var liksom paniskt rädd för apelsinkärnor, för de skulle kunna göra mig gravid.
Och rimligt där, när man är så där liten.
Ja, men precis. Och då var ju liksom det där frö. Ja, men frön finns inte i apelsiner. Alltså, just det där som Hans precis säger var ganska konkret. De här fröna finns i pungen.
Det var ju som en pojke frågade ju så här, ska du få en pojke eller flicka så här? Ja, det vet vi inte. Ja, men står inte det på fröpåsen?
det är ändå rimlig fråga faktiskt.
Det är en rimlig fråga, för jag har ju sett fröpåsen.
Okej, vi ska förklara vart äggen och fröna finns någonstans, så att vi inte skapar några trauman.
Nej. Så man ska gå där som 4-åring och vara rädd för att bli oönskad gravid. Liksom.
Jag fattar. Bra grej. Alltså nu har vi varit inne ganska mycket på det, men vi har inte varit så jättemycket inne på... Jag vill prata om en sak till när vi pratar om förskola. Jag fick ju en jättefin broschyr här framför mig som heter Snippor och snoppar. Och den handlar ju om det är ju som en saga egentligen, eller en bilderbok som handlar om en förskola när de får rita av sina kroppar och sådär. Och jag läste igenom den och kände så här, görs det här överhuvudtaget? På riktigt? För jag känns, det här är ju fantastiskt. För det här får ju barnen då rita av sin kropp som de tycker att den ser ut, om man har en snippa eller snopp, och de får titta om de undrar, eller om de liksom, och rita en snopp fast de har en snippa om de vill och sådär. Funkar det så här på förskolor?
Ja, det var en väldigt bra fråga, det vet vi egentligen inte.
Jag tyckte det var jättefint.
Att man pratar kropp och så ibland, men hur mycket man ritar av sig själva och sådär, det tror jag inte.
Klarar dagens föräldrar det där?
Det är väl tveksamt faktiskt. Ja. När vi har varit ute på förskolor och föreläst så är det mycket rädsla från föräldrarna. Det finns ju ingen illvilja hos föräldrarna, utan de allra flesta föräldrar vill ju naturligtvis sina barn det allra bästa. Mm. Och idag så har vi, alltså man är så otroligt rädd för övergrepp och sexuella kränkningar, så att det har nästan svängt över att vi skyddar barnen från sig själva och sin egen möjlighet att upptäcka sina kroppar.
Men däremot kan man ha som inspiration, om man inte har det på förskolan, man kan ha som inspiration hemma.
Ja, men jag tänker man kan också läsa, även om man inte gör på förskolan, så kan man läsa en sån där bok. För det, jag menar, man läser ju massor med böcker, och det är inte jag, men allt som man läser i böckerna. Nej. Men man kan då prata om
det. Och det är tur, tror jag.
Precis. Men jag tror du pratade om föräldrarnas ängslighet, men jag tror att det finns, som du var inne på också, hur kan vi stötta förskolorna? Ja. För att jag tror att där finns också en ängslan. Ja. Att om vi gör det här så kommer vi få reaktioner från föräldrar.
Och behöver man förbereda föräldrar då? Och gör man det här till en jättegrej, då blir det ju som att så här, alltså då blir det också konstigt. Alltså jag vet inte.
Men, nej men precis, exakt.
Föräldramöte och prata igenom det.
Men däremot så bör man ju som förskollärare, det här är som också är lite problematiskt, för förskollärarna har ju också väldigt olika uppfattningar. Och det säger de ju själva många, att vi pratar ju kanske inte så väldigt mycket om det här, utan då blir det upp till den enskilda förskolläraren att, att se hur ska jag reagera när barn också leker, sexuella lekar, eller hur ska vi svara, eller när de undersöker sina kroppar, eller hur ska vi svara på deras frågor och så. Och, men också då, hur ska vi förhålla oss till föräldrar?
Mm.
Och då behöver man ju ha det samtalet på förskolan.
Mm.
Och också säga, ja, men varför gör vi det här? För det måste ju ändå en förskola göra.
Mm.
Alltså det är en pedagogisk verksamhet och så. Då ska man motivera det man gör.
Mm.
Och det behöver man också vara eniga om. För då är det också mycket lättare att möta eventuella reaktioner. Och säga att ja, men så här har vi resonerat. Och, det här, och då står vi alla bakom det, så att inte någon blir ensam och stå till svars för det som man gör på förskolan. Mm.
Och det har man ju sett i studier också, att det blir problematiskt när inte förskolegruppen i form av pedagoger och barnskötare och de här har pratat ihop sig om att de här riktlinjerna gäller. Och, så att jag tror ju att ju mer man medvetet förhåller sig till de här frågorna, ju bättre blir det. För då har man också diskuterat igenom det här i arbetsgruppen. Man har ungefär samma sätt, precis som Hans säger, att bemöta föräldrar som är oroliga och sådär. Och så kan man ju också prata om hur man förhåller sig till nakenhet. Får man bada i plaskdammen naken på sommaren, eller måste alla ha byxor på sig? Och det här har ju också skett en svängning. Vi hade en kollega som tog med sig en fantastisk bild från, kan det vara slutet på 60-talet, början på 70-talet någon gång, när de hade målat med fingerfärg på varandra på förskolan där hon hade gått, och alla barn var nakna i fingerfärg. Jag är inte säker på att det heller skulle funka idag. Men jag kommer ihåg också att jag har egna bilder på syrran och hennes kompisar som hemma hos oss målade med fingerfärg. Jag är inte säker på att jag skulle ha gjort det med barnen och barnens kompisar heller. Och det visar också att det här är så beroende av vilka normer som finns i samhället just nu, och att det finns ingenting som för alltid är givet, utan det är väldigt kopplat till de normer och föreställningar som finns i samhället.
Mm. Och nu har du svängt ganska hårt åt kontrollerar hållet. Så det känns som att vi måste hitta ett sätt att möta de här två, för båda behövs ju liksom.
Ja, precis. Verkligen. Och när det gäller förskolan så handlar det naturligtvis också om att hitta liksom vad är vår uppgift i professionen.
Mm.
Men också då att ha lite koll på, ja, men det här är ju min uppfattning, men nu är det också att vi ska jobb med barnen, hur vi möter dem, hur kan vi stödja barnen och hur ser deras utveckling ut, att det är som är vår uppgift.
Ja.
Men det finns en jämställdhetsaspekt också av det här, för det har man ju sett nu. Snippa är ju ett fantastiskt ord som har kommit, men det är inte så hemskt gammalt.
Nej.
Och det har ju gett förskolepersonal, föräldrar och alla en möjlighet att benämna tjejer och flickors kön på ett annat sätt.
Alltså jag får med att vi kallar det för så här framskärt när jag var liten.
Ja, och det är ju det är absolut värsta
alltså, det är jättekonstigt.
Ja.
Ja, men det är en skärt bak och en fram, och vilken pratar man om, och vart bajsar jag? Bajsar jag i skärten? Alltså det blir väldigt många begreppsförvirringar. Men vi kan också se det här att killar som drar lite grann i snoppen, även om det inte är för att det är lustfyllt, utan man bara gör det, eller för att det känns lite skönt att dra i snoppen, det väcker inte lika stor uppmärksamhet som att en flicka stoppar ett finger mellan blygdläpparna och känner efter lite grann. Och det måste man också fundera på.
Mm.
Varför, om jag som förälder, varför reagerar jag starkare när en flicka pillar i sitt kön än när en pojke gör det?
Ja.
Och att vi kan bekräfta könen oavsett vad det är för någonting. Liksom, att, och benämna könet också. För snippor blir så osynliggjorda. Och jag som jobbar mycket med kvinnors sexualitet vet ju att även vuxna kvinnor är ganska omedvetna om sitt kön många gånger. Och inte har koll på hur det ser ut och sådär. Och det kan man liksom vid... Man hjälper någon på toaletten och sådär. Bara benämna. Ja, nu tar vi och torka lite i snippan här, eller nu tvättar vi lite grann bredvid snippan här, eller Och jag har en annan sån här fantastisk historia också. Det är när mitt syskonbarn kommer springande till sin mamma och säger: mamma, mamma, jag har hittat en jätteliten snopp i min snippa. Nej, säger min syrra Dora, det är ingen snopp, det är din klitoris heter den, och den är skön att ta på. Aha, säger hon. Har du pratat med moster igen nu? Men också det där, alltså, redan små barn får ju vällustkänslor när man tar på klitoris. Och varför inte nämna den? Precis som du kan nämna armväck. Det kanske också är lite mer komplicerat då än arm. Men så kan du också benämna klitoris. Det är liksom inga konstigheter, det är en kroppsdel bland andra, och vi behöver inte ladda den med mer saker än en ankel eller en häl eller ett armväck.
Nej. Men om vi fortsätter där med att dra i snoppen och pilla i snippan och hamna lite i onani-diskussion. För där hamnar man ju också, tänker jag, med barn, säkert i olika ålder, när man märker att okej, de tycker att det här är väldigt mysigt nu och det går inte att ropa efter glass för att de är liksom kvar i det här. Hur förhåller man sig som förälder till det? Och hur pratar man med barnen utan att skambelägga dem? För det känns ju också som att lätt man, men det där får du bara göra någon annanstans. Så här, usch. Eller? Jag generaliserar.
Ja, jag förstår. Nej, men alltså, barn förstår ju för det mesta att där kan man inte göra bland andra hur som helst. Och är det som är problemet, då är ju det ganska enkelt att säga. Jag förstår att det här är väldigt skönt, men gör det på ditt rum.
Mm.
Du får göra det efter vad jag ätit eller vad det är. Och det här beror ju på hur gamla de är. Vet man, alltså ofta så lär de sig det också och gömmer undan det även för föräldrar, de är lite äldre, men inte kanske med 4-5.
Nej.
Och då kan man ju säga, om de inte kommer direkt med glass, när man ropar på glass, eller efter att nu är det glass, så kan man säga att ja, jag förstår att det är skönt, men avslutar det där så blir det glassen. Alltså, så man inte gör det så dramatiskt, men har de inte kommit ut efter 20 minuter eller lång tid, då tycker jag då kan man kolla, för att då handlar det ju faktiskt också om att det kan att de kanske har svårt för att nå den njutning som de vill, eller liksom att man kanske behöver bryta det då för att det inte ska få.
Finns det någon gång man behöver vara orolig?
Nötningsskador.
Ja.
Ja, det är ju såklart. Det finns ju en del såna här tecken, men vi ska komma ihåg att när vi pratar om den här tecknen så är det kanske inte, ett barn kanske gör någonting en gång och det är inget konstigt alls, utan man måste alltid se det här i sitt sammanhang så att man inte skrämmer någon. Men det är klart att blir det en grej så att man håller på med samma sak hela tiden och det blir svårt att avleda, man bara pratar om det här och man håller bara på med de här aktiviteterna, och att man kanske tvingar sig på andra barn eller sådär, då bör man se upp. Och det är lika så att pratar man på ett sexualiserat sätt så att man förstår att det här kommer inte från barnet själv. Det här måste barnet ha hört från någon annan eller sett på en film eller någonting. Ja, då kan man också se upp lite grann. Och, liksom ett...
och också om det är mer återkommande, för att alla barn testar ju och de gillar ju att säga prutt och bajs och liksom så här, som
de gör.
Eftersom de vet ett tabubelagda orden då. Men jag tycker det är viktigt att säga att de här tecknen behöver inte betyda att det är just sexuella övergrepp eller att det handlar om sexualitet. Det man kan se när barn, exempelvis då mindre barn framförallt, men även då kan säga 8-10-åringar, om det blir den här mer tvångsmässiga onanin, så kan det handla om helt andra saker. Alltså att de är deprimerade eller någonting har hänt. Det kan vara att de har någon sorg. Alltså det kan vara av många skäl. Men vi har en tendens också att tolka, eller vi är rädda för att nu har det hänt, varit sexuellt övergrepp. Men det kan alltså ha helt andra orsaker.
Men det kan vara en indikation på att barnet mår dåligt av någon anledning, men det behöver inte vara övergrepp.
Nej. Ja, men det är ju bra.
Så att det, och som vi var inne lite kort på förut också, vi kan se att det är väldigt ojämlika relationer. Man kan se att det är ett betydligt äldre barn som föredrar att alltid leka med yngre. Och man, att det finns, när man också märker att det finns en sorts liksom hemligheter. Barn måste få ha sina hemligheter. Men man känner ofta, alltså det ofta. Nu ska man akta sig för så här magkänslor och så. Men
lite
ibland känner man ju ändå att här är något som skaver. Det är någon Men just det där när det hemlighålls väldigt mycket.
Och, ja, men där kan man ändå prata om det här med liksom dåliga och bra hemligheter. Ja, alltså sådana som känns dåliga i magen. Liksom, ja.
Precis. Med barnen, men så tycker jag att man kan se när barnen leker med någon kompis som är lite mer dominant. Där man känner att barnet kanske inte har samma möjlighet att säga nej eller sätta gränser i vilket avseende som helst. Mm. Alltså, man känner att barnet går med på saker som utifrån hur man känner barnet kanske inte skulle göra annars. Alltså, de relationerna kanske man måste vara lite mer observant på än andra relationer. Och det handlar ju inte bara om sexuella övergrepp eller att man är gränsöverskridande vad gäller sex, utan det gäller ju andra saker, att också andra saker, att barn kan dras med lite mer drivande andra barn. Så då kan man ju kanske vara lite mer observant än man är annars, men det är man ju i regel, därför att man vet att det kan bli upptåg som inte alltid blir så bra med när vissa konstellationer sätter igång.
Ja. Så är det, alldeles riktigt. Ja, jag tänker att vi ska lämna de här liksom minsta barnen, nu har vi pratat mycket om dem, men de ligger mig just nu väldigt det är ändå jag som gör den här podden, så jag känner att jag får utlopp för att svara på alla mina frågor. Men det finns en gammal rapport från Uppsala universitet som är från 2014, så det kanske ser annorlunda ut nu, men som visar att medelåldern för killar att aktivt börja söka efter porr i 12 år. Jag tänker om vi ska ta oss in i den grottan en liten stund. Det blir ju som att avsluta i mål kanske, men vi får ta något positivt på slutet. Hur har det blivit så här, och hur kan vi liksom få, ja, men kanske framför allt våra pojkar, få liksom en vettig syn på sex? Om de börjar där, då är det ju svårt.
Fast de börjar ju inte där.
Nej, berätta.
Alltså det tycker jag vi måste komma ihåg. Nu har vi precis pratat om att man kan prata med barn.
Ja, men precis. Och gör man det, då kanske de inte hamnar där.
Nej, exakt. Och det finns faktiskt en sexualundervisning i skolan. Även om den har brister så finns den. Man pratar definitivt en del på mellanstadiet. Men vi pratar ju också om relationer på andra sätt. Föräldrar, vårdnadshavare, släktingar, lärare. Det finns massor med vuxna runt omkring barn som förhoppningsvis någon gång har pratat om hur man är mot varann. Så att det är inte, jag vänder mig väldigt mot den här beskrivningen av att det är där som barn, och framförallt pojkar, lär sig om sex. Nej. Man lär sig också sex ifrån spelfilmer som också har väldigt mycket olika väldigt stereotypa bilder av tjejer och killar. Men vi behöver prata om pornografi, absolut. Sen är det alltid lite svårt när man pratar med lite yngre barn, och då tänker jag även mellanstadie barn, om pornografi. För om man skulle fråga vad är porr för dem, då kan det vara att det är en naken människa, för de tycker att det är.
Ja, det är tillräckligt.
Ja, precis. Ja. Men om vi ändå pratar om det som vi som vuxna menar är porr, så behöver vi ju naturligtvis prata om det med barn och tonåringar. Vad är det för, hur skildras det där? Vad är det för någonting? Alltså de samtalen kan vi ha i skolan, men också som förälder eller vårdnadshavare.
Då är vi tillbaka lite det vi har pratat om hela liksom, första tiden i vår podd tillsammans. Att så här, om vi pratar med våra barn tidigt, så blir ju inte det här... Alltså då har de ju en helt annan syn på sin kropp och på varandra och respekt för varandra och sådär. Då behöver man inte hamna där liksom.
Exakt, och man kan inte börja när de är 12-13.
Nej.
Alltså det är för sent, för då är de ju liksom... Då ska de ju dessutom, alltså som förälder eller vårdnadshavare, då ska de ju dessutom börja frigöra sig mycket mer. Så att då är det svårt
att ta sig in där också.
Om man aldrig någonsin har pratat om det.
Och har man fått en bra relation till barnen, så att de kan prata om när det händer saker i kroppen och när det kanske kliar i snippan eller det blir ett utslag på snoppen eller att det händer saker med kroppen eller att jag blir ledsen av att det har hänt någonting i skolan eller sådär, ja, då har du en fantastiskt bra grund att fortsätta att prata med barnen om den har sett någonting på nätet eller på annat sätt som kändes jobbigt eller ja, men först i början så kändes det pirrigt och bra, men sen kändes det inte så himla bra. Så att,
Jag kan ju bara säga också, alltså i det här programmet Tusen modiga frågor.
Vart hittar jag detta program?
Ja, det är på Sveriges Radio.
Bra, bara så att man vet var man ska söka någonstans.
Och det finns på YouTube och sådär också. Inte ofta, men några gånger har det kommit frågor från barn som säger att man tittar på porr och att de skäms och det känns lite konstigt och så. Och då brukar jag också säga att ja, men det är inget konstigt att man är nyfiken på det här. Det är inte onormalt.
Återigen, inte skambelägga för mycket.
Ja, nej, precis. Men jag brukar då också säga att det är viktigt att om du ser någonting som du tycker är otäckt eller som fastnar i huvudet, som du inte får ut ur huvudet så att säga, då är det viktigt att du pratar med någon. Mm. Och det där kan ju gälla när barn tittar på en skräckfilm eller på nyheter, ska vi också veta. Mm.
Eller Sommarskuggan har det varit nu i sommar.
Ja,
Är det lilla?
Ja, men faktiskt, vi vet inte. Ja. Alltså det här är så oförutsägbart när det gäller barn. Vad är det som fastnar och inte fastnar så att säga? Eller vad de uppfattar som otäckt? Om vi då helt så att säga, har deklarerat att det här får man absolut inte göra, då kommer de inte komma och berätta om att nu är det någonting jobbigt som har hänt och jag får inte ur det här. Det är
ju också en av invändningarna mot porrfilter. Har föräldrarna satt filter, förbjudit porrtittande, du får aldrig titta på det här, ja men då kan jag ju inte komma till föräldrarna när jag har tittat på någon annan kompis dator eller jag har kommit igenom det där filtret och tittat ändå och sådär. Då kan jag ju aldrig prata, då kan jag aldrig få den här förtroendefulla relationen till föräldrarna att prata om det här. Varför det är så otroligt viktigt att vi ger unga möjligheter, och oavsett, det gäller alla såna här saker. Jag vet att jag inte får prata med främlingar på nätet, men jag kanske har gjort det i alla fall. Och om jag då har starka förbud mot att jag inte får göra det, hur ska jag då kunna komma och prata om det? Och det är så basalt, men så otroligt viktigt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, vi landar här nästan, oavsett ämne som vi pratar om i den här podden, så landar vi nästan alltid där.
Ja.
Att bygga relationer, se sina barn, lyssna på dem, inte skambelägga dem oavsett vad det är. Mm. Jag tycker, vi landar nästan alltid där.
Ja.
Precis. Ja. Och det är ju fantastiskt. Ja, men om man sitter där nu med en 10-12-åring och känner så här, fast jag har ju gjort det, liksom, men jag vill göra bättre. Mm. Hur kan man, liksom, kan man börja karva sig in där fast man känner att så här, det har inte startat så bra det här?
Ja, man får ju alltid göra det på...
För att man har varit rädd, sätt, antagligen. Ja, liksom, man har velat väl, men det har blivit knas.
Ja, alltså du menar att man ändå förstår att... eller man inte riktigt vet vad de faktiskt gör.
Ja, men precis. Man har förbjudit mycket saker för att man har velat skydda dem. Mm. Alltså man har velat väl, men insett att då så här, ja, fast då kanske de inte kommer till mig nu. Mm. Alltså man lyssnar på det här och liksom börjat inse att...
Ja, alltså om man inte har sabbat relationen fullständigt...
Nej, det får man hoppas.
så kan man ju alltid backa, man kan alltid berätta, och jag har tänkt så här, jag undrar vad du tänker, jag funderar på om jag har gjort fel eller jag är orolig.
Mm.
Alltså, för det kan man också säga att jag, utan att man ska överföra sin egen oro på sina barn eller sina barn, så kan man ändå säga det, och jag undrar och jag är rädd för att du ska uppfatta så här, eller att du, ja, alltså man kan säga vad, när de är 11, 12, 13, då kan man faktiskt vara så konkret.
Mm.
För du förstår dem. Sen tänker jag också att det är viktigt att veta att när de är så där 11, 12 år, jo, det finns också en fascination. Man går in också och tittar. på saker man, för att man är nyfiken och fascinerad.
Mm.
Och det kan också gå i perioder. Mm. Och sen så går det där över.
Mm.
Men ibland så när man säger att det är första gången man aktivt söker. Ja, det betyder inte sen att man... Så fort man har en ledig stund så är det det man ägnar sig åt.
Nej, och vad är det man söker? En annan anekdot, en väninna som hade hittat på i datorn att hennes dotter som typ var 11 år hade sökt på nakna snåpar. Och det kan ju också bara vara sådär, jag sökte hon på porr då? Nej, hon var lite nyfiken och tittade på lite nakna snoppar.
Mm.
Och... Ja, det kan hon väl få vara liksom, och få titta.
Så vet man inte om man landar när man börjar söka.
Nej, men precis.
Men det är en annan sak.
Och det är en annan sak, och då kanske hon skulle behöva prata om det. Men alltså, det finns också, vi ska inte patologisera barn och ungas nyfikenhet och upptäcka lusta och det här. Sen kan man se saker som man blir rädd av eller som man inte tycker om. Men du brukar ju prata om den här studien från Medierådet.
Ja, just det. Om vi tittar på vad barn blir upprörda över eller ledsna av eller liksom blir illa berörda av i medier, så är det när alltså porren har en väldigt liten det är en väldigt liten andel som anger det. Den är ganska försumbar. Utan det är när man ser barn och djur lida. När man blir äldre så finns det också det här när man får se sexuella övergrepp, och då tänker man, då är det ju tv-serier och även i nyheter och så. Det är ju inte på porren du menar. Porren är nog en större fråga och större oro för vuxenvärlden än för barn och unga. Sen är det, måste vi prata om den.
Ja.
Det är självklart.
Mm.
Men vi överbetonar alltså, de har mer och att det är väldigt får väldigt låga siffror bland de yngre barnen. Det är antagligen för att de är inte så intresserade.
Nej.
Alltså vi tror att de är mer intresserade av vad de är.
Ja, vi lägger liksom våra egna värderingar eller våra egna historier på.
Och de flesta som kommer in oavsiktligt på en sån sida tycker det är äckligt och stänger ner det. För de är inte intresserade
där, så då är man liksom.
Men för de är inte intresserade, utan man kan ju prata med barn i liksom olika åldrar som tycker åh vad äckligt, de pussas liksom.
Bara man våra sjuåring eller snart sju.
Ja, ja men precis. Precis.
Så bara,
typiskt, och då kan man säga det där ska jag aldrig göra.
Precis.
Man pussar på sina syskon.
Men jag vill ändå nämna i sammanhanget att det faktiskt kommit en barnbok som heter Sesam Sesam, som är skriven av Kaja Dahle Nyhus och Gro Dahle. Den är norsk men den är översatt till svenska, som helt enkelt handlar om en liten kille som heter Al som tittar på porr. Och hur hans mamma hanterar den här. Och, ja, den är inte fantastisk, men det är i alla fall ett bra sätt att börja komma in. Om man tycker verkligen att det är lite jobbigt att börja prata om det här, så kan man ju alltid läsa.
Vilken ålder skulle du rekommendera den här? Typ.
Ja, låg mellanstadie.
Bra, det är alltid bra med så här konkreta tips på när man ska börja någonstans.
Ja, men, och då kan man alltid börja med det här, så kan man komplettera med men hur man själv ser på det här och hur man ska förhålla sig till det och alltihopa. Men det handlar då om en liten kille som har råkat se på Rubia, sin storebror, och han får liksom de här dubbla känslorna. Det bultar skönt och samtidigt så kändes det inte riktigt bra i magen när man såg det här, och hur ska han hantera det? Så det är liksom en ganska bra ingång med de här dubbla känslorna som man kan ha också. Jo, men det kändes ju lite upphetsande, men sen kändes det inte alls bra heller. Nej. Och hur gör jag nu då?
Bra hörni. Vet ni vad? Vi har pratat jättelänge. Jag skulle kunna, jag skulle kunna prata jättemycket mer, men jag tror inte vi kan göra det, för då kommer inte folk åka lyssna på oss längre.
Nej, så är det.
Men jag tänker att vi kanske ska avsluta med några smarta tips vad man kan vända sig om man vill ha mer information. Ni har ju jättemycket fint material till exempel på er hemsida rfsu.se.
Ja.
Något annat vi började tipsa om eller skicka med några sista så här ord på vägen till
oss
nojiga föräldrar där ute?
Ja, nej men alltså jag vill nog ge ett par exempel. Om vi tar mellanstadiet och kanske början av högstadiet, så finns det en bok som heter Världens viktigaste bok.
Det låter ju som en bra start.
Ja, som handlar om kroppen, känslor och sex. Den är skriven av Nathalie Simonsson, som också har nu skrivit en mer för då tonåringar, som heter Det allra viktigaste, heter den väl. Ja. Ja, och den är bra. Och den är också gjord för att man ska kunna använda den i skolan. Så den är väldigt uppskattad.
Sen tyckte jag gjorde ju lite research innan jag kom hit. Det finns en liten skrift som också finns som pdf på en hemsida som heter Barnsexualitet, en vägledning. Den tyckte jag var väldigt bra.
Den finns också att beställa från vår materialshop om det är så att man vill ha den som, ja, det är liksom en liten folder. Liksom.
Ja, precis.
Jag kan bara nämna en som kommer här snart. Nu i höst, som heter Wow, en liten tidning om stora frågor som vänder sig mer till typ, ja, kan jag säga 9-åringar. Som är som en serietidning kan man säga.
Ja. Men det finns ju väldigt mycket material, både liksom som föräldrar använder mot sina barn, men även om man är i skolan, eller ger till pedagogerna i skolan, när man tycker att de borde prata lite mer om de här sakerna.
Precis. Men om man ska ge något tips, så tänker jag så här att, ja, var inte så rädd för att prata. Nej. Och ställa frågor eller berätta. Ta tillfället i akt. När man går i affären eller när det är något på tv eller man läser en bok eller det kommer en fråga, ska man liksom vidga svaret lite grann. Får man se hur länge ungen orkar lyssna. Men ändå. Att det inte heller hela världen att säga fel eller man kan backa. Och, alltså, det viktigaste är, alltså börjar man med kommunikationen så vänjer man sig, man lär sig medan man under tiden. Så att
Man kan lära ihop om inte annat.
Det också. Mm.
Och mitt tips måste vara att jag får en hel del frågor från pappor som inte vågar ha barnen i knät eller som inte vågar bada nakna med barnet i badkaret och sådär. Och jag vill bara säga att så länge man inte hyser sexuella känslor till sina barn och är rädd för att begå ett övergrepp, så det är klart att barnen kan få känna liksom hudkontakt, närhet. Man kan visst sitta i knät även om man skulle få en erektion. För att det är oftast då inte beroende på att man blir tänd på barnet, utan det blir en fysiologisk reaktion därför att någon sitter och guppar där eller någon, av någon annan anledning. Så att våga vara nakna med barn, så måste man ju också naturligtvis sätta gränser, att när barn kommer och vill köra in ett finger i snippan och liksom känna, så kan man ju säga att nej, det där är mammas kropp, den bestämmer jag över, och precis som du bestämmer över din snippa, och jag vill inte att du har ett finger där liksom. Men alltså ändå våga bejaka nakenheten och närheten med barn. Och, för det finns också, alltså vi har börjat bli rädda för oss själva som förövare utan anledning också.
Får jag säga en sak till?
Ja, sen måste vi sluta.
Ja, jag vet. Men jag tänker också, vi måste också komma ihåg att även barn är individer. En del är mer intresserade än andra. En del barn är aldrig intresserade eller kommer väldigt sent eller väldigt lite. Så att det, och andra är väldigt intresserade. Precis som vuxna. Så det måste vi också komma ihåg. Så att vi inte heller patologiserar vare sig det ena eller andra.
Nej. Tack snälla för att jag fick komma hit. Det här var jätteroligt, tycker jag.
Tack själv.
Tack.
Ja, och vi hörs nästa vecka på ett annat tema. Vi hörs. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.